Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det här är Utanför murarna, där jag och Josefin Freje träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället.
Ja, nu sitter jag på en parkbänk i de fina delarna av Stockholm. Jag tror det i alla fall. Ser jävligt nice ut. Och här ligger en katolsk kyrka där jag ska träffa en kille som har suttit 7 år för en riktig knarkfabrik. Inte en sån här mesig som min man hade.
Ja. Så jag trodde på fullt allvar att det här kan jag säkert ljuga mig ur.
Är det bara att köra några Ave Maria och så är det lugnt sen?
Nej. Klämkäcka kriminalvården som knackar på och bara lämnar över. Du fick 7 år med ett leende, så trodde jag faktiskt att de drev med mig.
Här fanns ett litet vattenfall.
Hej Josefin.
Hallå, jag har tagit mig in.
Härligt.
Henrik, en 53-årig fastighetsansvarig i katolska kyrkan. Kanske en ganska otippad gäst i Utanför murarna. Han har tjänstgjort som officer och varit anställd som lärare vid militärhögskolan. Men den 17 januari 2005 befann han sig i ett något annorlunda sammanhang. Sveriges Radio.
Det är enligt brotts- och spaningsroten ett av de största beslagen vad gäller cannabis sedan början på 90-talet.
Exakt hur mycket knark som hittades vill polisen inte säga.
Över 62 kilo. Gränsen för grovt narkotikabrott och det gäller cannabis går vid 5 kilo. Domstolen beskriver odlingen som industriell framställning. Jag läser ur beslagsprotokollet. Ventilationsrör med ljuddämpare. 10,6 ton jord. 2 torkrum och en bassäng i källaren, som senare misstänks ha förorenat den lilla kommunen Skärplinges dricksvatten. Men nu är vi här, i Guds hus, där Henrik jobbar.
Vad ska vi sätta oss någonstans i något rum?
Du får gärna visa runt lite först, för jag har varit här.
Nej. Vi bara går in här, så får du se kyrkan. Hjärtat i...
Oj, oj, oj. Henrik låser upp portarna. Det första han gör när vi kommer in är att gå ner på knä och gör korstecknet.
Ja, vad fint.
Ja, precis.
Det är så man ska göra.
Nej, det behöver inte göra. Nej.
Ni har säkert hört den förut. Brottslingen som hittade Gud i fängelset. Ja, Henrik är en av dem. Jag tycker det är lite fascinerande med kriminella som finner Gud i fängelset. Hur funkar det? Och kan man bli förlåten? Henrik säger att Gud har räddat honom. Men hur vet han att Gud finns?
Bra fråga. Mer kanske av en erfarenhet av vad han har gjort för mig. Och sen, Gud är inte en skäggig gubbe på ett moln, utan det är något verksamt som finns i allt levande.
Gud har liksom räddat dig då, men kanske också den som satte dit dig.
Ja, absolut. Nu efteråt så kan jag nog se att han har nog försökt hjälpa mig på många flera, som jag tyckte, konstiga sätt. Och då sätta dit mig, om du använder uttrycket. Vissa som lyssnar dåligt och är lite sega och svårt att förstå, det vill säga sådana som jag, behöver ibland kanske flera knuffar i ryggen och sparkar i rumpan och till slut, ja, jag tror att han har hjälpt mig och sätta mig bakom lås och bom.
Var ska vi sätta oss någonstans då? Det finns ju alltid risk att jag råkar svära och sånt, det är inte så bra precis här inne, känner jag. Det är som tics, så fort jag kommer in i kyrkan så kommer de.
Men jag har bokat ett rum där uppe, så vi kan sätta oss där.
Ja, men vad bra. Vi rör oss upp för trappen i kyrkohuset. Vi ska börja i hur det kom sig att Henrik, som jobbade som officer och lärare, år 2005 var inblandad i vad polisen kallar för en av de största beslagen av cannabis sedan 90-talet.
Den 2 oktober 1996, när min son föddes, då hände någonting. Ja, det satt liksom allt på ända på något sätt. Och resulterade i en identitetskris liksom, som gjorde att jag började frågasätta vem jag är och framförallt vad jag gör och hur hamnade jag här där jag var, det livet jag levde. Är det här verkligen? Varför gör jag det här? Vem är jag liksom?
Vad hade du för liv då?
Då hade jag relativt vanligt liv. Vi var förlovade, vi hade en bostadsrätt ut norr om Stockholm. Levde ett vanligt liv. Jag var anställd i Försvarsmakten och var väl en till synes god samhällsmedborgare på alla sätt och vis. Och hade varit så hela min uppväxt och allting sådär. Men då kom som sagt allt på ända lite grann och det började snurra i huvudet. Och jag visste liksom inte vad jag skulle lyssna efter och hur jag skulle lyssna. Men det var liksom lite panik i kroppen så att jag började leta på något sätt och jag visste inte hur jag skulle leta. Så det enda jag försökte göra egentligen det var att ta reda på vad jag inte ville göra. Och så gjorde jag precis tvärtom.
Och den planen gick väl så där.
While 99% of bikers are law-abiding citizens.
Henrik börjar hänga med ett ökänt MC-gäng, Discovery Channel.
One percenters thrive off their lawless reputation.
Så hade jag väl en längtan av samhörighet, ny familj, någonting som betyder väldigt mycket som jag liksom kunde
identifiera
mig med, vara trogen mot en sån där idealiserad pojkgrej. Hitta liksom ett brödraskap. Så då tänkte jag, jag ska bli biker.
Gick det ganska snabbt eller? Att man hänga i de kretsarna och liksom?
Ja, det tog väl något år. Levde jag något parallellt liv där ett par år och sen så gick det mer och mer åt det hållet.
Vad sa mamman till när barnen där?
Ja, vi gick ju så här då.
Var det mycket på grund av det här MC-gänget?
Nej, det hade inte kommit in då riktigt utan det var mitt dåliga uppförande i allmänhet. Det vill säga att jag var otrogen. Och resultatet av det var min dotter. Och då så lämnade jag.
Det var ju jävligt klantigt alltså. Ja. Otrogen och utan skydd också.
Precis. Så att, det finns många saker runt det där.
Jag läste ju din dom. Det var ju en jäkla stor knarkfabrik alltså. Ja. Jag vet inte om du hörde det där med Expressen hängde ut mig för att min man hade odlat några plantor.
Ja,
jag kallar det knarkfabrik.
Ja, precis. Ja, det var en hel del.
Ja, det pissar ju på min man. 350 då.
En reporter på Sveriges Radio har polisförhörts i en narkotikautredning i Göteborg. I källaren till huset där hon bodde så drev hennes man en misstänkt knarkfabrik.
Ja, lite stickspår här, men jag tycker det är viktigt att vara transparent mot er lyssnare när jag gör ett program som ligger nära något jag själv har varit med om. Vi tar det lite snabbt. Jag var vare sig misstänkt eller åtalad för brott när Expressen gjorde en nyhet av att min okända man, som har en kronisk och obotlig sjukdom, odlade cirka 350 gram cannabis i vår källare. Han fick 40 timmars samhällstjänst och får nu cannabis på recept av sin läkare. Expressen har klandrats som medieombudsmannen. Nu går vi vidare till Henriks knarkfabrik.
Kan du berätta om den här dagen där du åkte fast? Du var, liksom, ni befann er ute på någon gård?
Ja, exakt. Det var en liten håla på skogen mellan Uppsala och Gävle som vi hade fått ett arbetserbjudande med åka och skörda den här odlingen och plocka ner den här fabriken. Och, vi var där och jobbade och vi märkte att det var en helikopter med sökarljus som snurrade i området över oss.
Vad så kände då, du då?
Ja, ska jag sitta?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kvar och vänta här och hoppas på att det går över, eller ska vi försöka sticka? Och det gjorde vi, det sistnämnda. Och så när vi kom ut där så kom grabbarna boys runt hörnet med dragna vapen och sådär.
Var det de stora vapnen eller var det de små?
Det var de stora. Ja.
I domen står det att anledningen att polisen dök upp var att de sökte igenom byggnader efter ett bankrån. Samtidigt som lokalnyheterna på P4 pratar med boende området som snarare ger bilden av att polisen under en längre tid vet att vad Henrik och hans vänner höll på med.
Det börjar ju redan vid midsommar att man blev lite misstänksam här, för att killen som var här mitt emot, han skulle sätta upp staket då, runt hela tomten.
Under hela hösten har också polisen kretsat kring lokalerna på Sätravägen. Bland Skärplingeborna började det spekuleras.
Alltså det här motorcykelgänget då. Ja, spekulationer har ju varit vilda.
Och de fick ni nu lite bekräftade då?
Nu fick vi dem bekräftade, ja.
Stank cannabis
om
händerna.
Ja, precis, såklart. Mm. Så att det var händerna i fingrarna i syltburken, så att det var svårt att... Ja, såklart man försökte ljuga sig fri från det där med det där att göra, utan jag har bara varit här och gjort ett annat jobb och så vidare. Ja.
Vad tänkte du då liksom, att nu är det kört eller?
Nej, alltså jag hade haft ganska lite erfarenhet av alltså rättvisan på så sätt, eller rättsväsendet så. Och någonting som jag var väldigt duktig på förut var att ljuga, tyckte jag. Så att jag trodde på fullt allvar att det här kan jag säkert ljuga mig ur. Att liksom att det här ska nog... Men det insåg jag efter ett par dygn att såklart nu är du liksom på en annan nivå, så att det går liksom inte.
Du ska inte ljuga.
Nej, precis, exakt. Det.
Bevisen mot Henrik är superstarka. När polisen tog honom stank han cannabis om händerna. Hade spår av cannabis i byxorna, jackan och strumporna. Hans DNA och fingeravtryck fanns i odlingsrummen. Något han förklarar med att han måste råkat röra något när elen gått och han hade en dålig ficklampa. Domstolen slår fast att Henriks försvar saknar tilltro och att det ställt utom rimligt tvivel att han olovligen innehaft och för missbruk framställt cannabis.
Hur var det i rättegången liksom? När du satt där, du började kanske förstå vad åklagaren yrkar på och sådär.
Ja, jag levde nog ganska mycket förnekelse ända egentligen till domen kom. Liksom, att, dels så var det väl en liksom naiv tanke om att gå loss, att inte åka dit alls. Och tänkte att ja, då kommer jag ju få skadestånd liksom, för att jag suttit häktad där under många månader och så vidare. Men nej, så att när väl domen levereras när de kommer och knackar på dörren där, när klämcheckar kriminalråden som knackar på och bara lämnar över. Du fick 7 år med ett leende, så trodde jag faktiskt att de drev med mig.
7 års fängelse.
Mm. Även där otroligt naiv innan. Jag hade liksom, ja, som säkert alla som håller på med olagligheter tänker, men jag kommer inte åka fast. Det här är ju säkert, och det här är liksom, det är bara det här. Och, nej, så att jag hade faktiskt inte ens haft en fundering på vad resultatet skulle kunna bli om jag åkte fast. Men såklart, det är ju så, när man bedömde första gången till fängelse för 7 år, så såklart det var tufft att ta in liksom, att ja, det här kändes långt.
Henrik låstes först in på Kumla och satt sedan av sig straff på Tidaholm. Men mannen som sitter framför mig ser ut som en trevlig bibliotekarie. Eller ja, kanske just det han är. Anställd i en kyrka. Jag tror få med fördomsradarn påslagen ens skulle kunna föreställa sig Henrik bakom lås och bom.
Kabom och 7 år.
Mm.
Alltså, hur var den resan för dig?
Ja, såklart. Det är mycket oskrivna regler att lära sig väldigt snabbt. Den enda fördelen jag hade då, om man jämför med försvaret, är väl att bo då tillsammans med många män på ett trångt utrymme.
Det har du
förut. Ja, precis. Men kanske då har jag mer valt mina rumskamrater och... Ja, ett litet annat klienter kanske. Och återigen den här naiviteten, liksom, att jag var nog ganska naiv och förstod kanske inte vilka galningar man satt med. Men ja, jag var väl inte helt snövit själv heller.
Men vad är det för oskrivna regler då som du lärde dig där inne?
Pratar man för mycket då är man liksom nyfiken och man ska inte fråga och man ska inte prata för mycket, för då är det något konstigt och då söker man information, och pratar man för lite då döljer man någonting och man får inte sitta och hålla sig för sig själv för mycket på rummet, för då är det ju misstänksam, för då döljer man någonting och sen kan man inte få runt och vara för social och alliera sig med alla, för då är man konstig på det sättet. Så att det är ett vågspel att på något sätt röra sig mellan det där. Och jag hade väl ganska tidigt bestämt mig att jag skulle liksom inte komma ut därifrån med en alldeles ny kontaktlista med för mycket nya vänner. Och hade väl ingen jättelust att alliera mig med för många.
Vad är ditt starkaste minne från fängelsetiden? Eller så här, när du tänker tillbaka på det, liksom, vad får du för bilder i huvudet då? Vad det smakar?
Ja, ett år in i straffet då, när jag är på Tidaholmsanstalten där, så är det en av mina korridorskompisar där som säger att han ska åka iväg till klostret på Kumla. Och ja, jag har aldrig hört talas om det givetvis och undrar vad det var för någonting. Och han försökte berätta lite vad det var. Och så berättar han, apropå smaker, så berättar han att ja, men där kan man få nötter och russin och sånt där till frukost. Så att wow, det lät väldigt gott.
Ja, ni hörde rätt. Ett kloster på högriskfängelset Kumla, där några av Sveriges värsta kriminella sitter. En avdelning för meditation, tystnad och finna sig själv. Där träffade Henrik en präst som satte stort avtryck.
På den tiden hade man så här overhead-hinner. Så han hade en sån overhead-apparat, tror jag, och la upp en bild på en gammal riddare från 1500-talet som man då fick lära mig senare är ett av våra helgon. Med en fråga under bara, vem är jag? Och då sa han, pekan på det där, det här är den fråga vi försöker få svar på här inne. Och då klonkade det till ganska rejält i huvudet. wow. Sen 10 år har jag liksom jagat den där frågan. Vem är jag? Tänk om jag kan få hjälp att få svar på den frågan här inne. Det var den sista ställe jag hade trott det.
Smart präst och lägga upp värsta coola riddaren.
Ja, precis, exakt. Ja, så att, tänkte jag, men det här får jag ge ett försök. Mm. Det här får jag ge en chans, verkligen. Jag har all tid i världen, det hade jag inte. Men jag hade i alla fall 5 år på mig och tänkte att få svar på det här. Så då.
Det låter ju som en sån här filmklyscha, du vet. Att man åker i fängelse och sitter man gul.
Ja, verkligen. Jag tycker inte om det där riktigt när folk säger, ja, har du blivit frälst? Och då tror man att det är massa halleluja-moment och ljus från himlen och det är bara fyrverkerier och det är härligt. Och, nej, så funkar det inte för mig i alla fall.
Nej, istället blev det en resa inombords. Under en månad pendlade Henrik mellan hopp och förtvivlan, mellan ljus och mörker. Varje vecka med ett specifikt tema. Innan fångarna efter 4 veckors självrannsakan ska nå någon form av insikt.
Jag är skapad till syvende och sist Guds avbild. Och när man är i det, allt det där goda, då kan man börja titta på vad har jag gjort för att bryta med det här. Det vill säga mina synder.
Den veckan måste vara tuff.
Det var tufft, absolut. Mm. Men apropå det med sanning då. Att inför sig själv och då till slut också Gud. Att göra sin syndabekännelse. Att gå igenom hela sitt liv. Och till slut också skriva ner allting. Mm. Och då med tankebanan, vad ska prästen då göra med det här efteråt? Jag kunde ju förstå att han...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Man skulle inte lämna det här till polisen självklart. Och det, men också, liksom, kan jag verkligen stå för allt? Men det har liksom verkligen en pedagogisk, om man nu får säga så, in en situationstecken grej. Alltså en funktion att verkligen i sanning verkligen inför sig själv gå igenom liksom helt hjärtat och lägga upp. Det här har jag gjort, det här är jag ansvarig för. Det här är faktiskt skälet att det här har hänt, är att mina val, jag aktivt har gjort det. Jag har brutit mot det här goda som finns faktiskt. Lägga ut det här och sen lite börja om på noll. Härifrån, nu är du försonad, nu är du förlåten. Nu kan du börja en ny vandring.
Är det bara att köra några Ave Maria och så är det lugnt sen?
Eller? Nej, sen är väl då en lång process om att försöka återbygga det här. Nu har vi ju kanske förhoppningsvis då en tro på att Gud kan skrapa ihop de här resterna och bygga något gott av det. Men det kräver också ett jobb ifrån oss själva då att försöka återskapa brutna relationer både först med sig själv, med sin omgivning och sen då med Gud. Då.
Kände du att det var svårt att vara god alltså utan att ha liksom någon extern gud eller regelverk? Liksom?
Jag hade ganska dåliga värderingar och dålig moral och ganska dålig syn på jag var väldigt dömande och fördömande och fördomsfull och jag hade nog ingen god syn på min omgivning och därmed inte på mig själv liksom. Att jag liksom, det var ingen konstigt att tycka illa om folk och tycka att hämnd var bra och att jag kunde ta med rätten att både självklart ta saker men liksom att göra folk illa liksom, för att jag har ju rätt och så vidare.
Döga för döga. Och...
ja, verkligen så. Det var liksom inget, det var helt självklart. Liksom den, att den starka skulle vinna liksom. Absolut.
Det man brukar kalla, är det kriminellt tankesätt eller du vet, att man har det i sig?
Så. Ja, precis. Och jag vet inte vad jag liksom hade fått det därifrån.
Ja. Vad blev konsekvenserna för dig liksom, i ditt liv? Jag tänker på familj och vänner och sånt där. Just det att du gjorde det här brottet och du åkte fast.
Mm. Jag hade sedan flera år polat med en tjej och hon var ett otroligt stöd. Den första tiden, verkligen. Och ingen skugga över det, men hon orkade inte med att vänta alla år, självklart. Så att vi gick isär en bit in i straffet.
Det måste vara tungt alltså.
Ja, såklart. Det är när man är där inne och inte så att säga, kan göra någonting åt det. Såklart det är tufft. Och sen min dotter hade jag faktiskt bara träffat två gånger innan jag åkte dit. För att jag hade olika omständigheter. Även där då hade jag gjort dåliga val. Så att jag hade valt att inte ha någon kontakt med henne. Så att jag hade träffat första gången när hon var 4 år. Och sen ett halvår senare så träffade jag henne andra gången. Och sen åkte jag dit en månad efter.
En av de saker som Henrik verkar skämmas över är hur hans brottslighet gjorde att han tappade kontakten med sina två barn och deras två mammor. Men när vi sitter här i det lilla kyrkorummet så lyser han upp. Idag ska han få träffa sin dotter.
Både uppfattar och bedömer det som att vi har en jättebra relation från båda håll, verkligen. Ja. Det är fantastiskt.
Jag är jätteglad för det.
Ja, precis. Det får du göra. Hon jobbar precis runt hörnet här. Ja, så att, ja.
Och han berättar också att han har god kontakt med sin son. Trots sin otrohetsaffär såg mamman till att han fick träffa sin son medan han satt i fängelse.
Där fick jag ett fantastiskt stöd.
Väldigt storsint. Ja. Du var ändå otrolig mot henne att skaffa barn med någon annan.
Verkligen.
Ja,
en stor kvinna, verkligen.
Verkligen.
Efter fängelset, dags att mucka. Där såg Henrik, nyfrälst vill han inte kalla det, men åt det hållet, och skulle hitta sin väg. Skaffa jobb, lägenhet och leva som en god kristen utanför muren.
Då hade jag förberett det genom att begära förflyttning inför min utsluss, att inte komma till Stockholm. För att minimera risken för att hänga med gamla polare och att jag ska bara ta en öl, jag ska bara göra ett jobb, jag ska bara.
Det blev skånska landsbygden. Och här får jag kanske inte riktigt ihop det. Henrik både följde och bröt mot det 9:e budordet. Ni vet den där med förbudet mot att bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Ljug inte. Det började dock bra.
Jag fick tag i ett jobb där. Jag sökte jobb medan jag satt i fängelset. Jag tog mina permissar och knackade dörr. Ringde runt.
Hur presenterar du då?
Hej, jag heter Henrik. Jag sitter i fängelse. Jag söker jobb här.
Jag tänker många har kanske bara, nej du.
Ja, men jag tror att de uppskattade den ärligheten och kunde, ja, de fick ju syna mig. Ja, jag kunde inte mer än leva i den där sanningen återigen och okej, här, det här är jag, ge mig en chans.
Men var det ändå, nu snuslut här framför. Att inte ha jobb och lägenhet och hela den resan, hur svårt var det?
Jag insåg ju realistiskt att jag kan inte ha några stora mål och ambitioner liksom, utan jag berättade inte för den hyresvärden, så där ljög jag då. Så att jag sa att men jag kan vara lite svår att få tag i för att jag jobbar på så bullrigt arbetsplats. Men så fort jag får en lucka så ringa tillbaka. Så att då fick jag ringa på nästa permis och säga att jag... Så var jag där och... Ja. Så att jag... Ja, jag
Du gör det till en lägenhet.
Nej, det skulle jag nog inte vilja säga. Men jag berättar kanske inte precis allting.
Mm-hmm. Henrik hade också ett annat sökande när han muckade. Förutom jobb och lägenhet ville han hitta en församling. Men han märkte snart att det var en sak på klostret på Kumla, en annan sak ute i friheten.
Kunde ju inte riktigt kalla mig kristen i början. Liksom. Jag hade svårt för det. Liksom, utan, men försökte på något sätt när jag kom ut där i Skåne att praktisera där liksom, och gå till några kyrkor. Och tänkte att det där var ju bara en massa gamla människor och konstiga människor. Det där är liksom inte jag. Liksom. Och så hittade jag mig fram lite där och hade kontakt med mina gamla, kallar oss då, klosterbröder, vi som hade gjort det här klostret och sådana som hade muckat före mig och sånt där, så hade vi lite kontakt. Gick
från ett bröderskap till ett annat, så att säga.
Ja, lite så. Och där var jag faktiskt väldigt noga, tyckte jag. Att liksom, okay, jag byter, det är viktigt nu att inte byta det ena mot det andra, verkligen. Att jag måste liksom klara mig själv och inte bli någon från det ena fanatiker. En grupp till någon fanatisk liksom, kristen och sådär, utan lugnt och sansat, ett steg i taget, hellre ett steg bakåt och så två framåt och liksom verkligen prova på, är det här, kan jag verkligen stå för det här och så vidare. Så jag måste säga att jag var väldigt försiktig att gå in i något nytt verkligen liksom.
Det är ett misstag många gör, du vet, sådär, att man går all in,
ja, verkligen.
Och så hamnar man fel.
Ja, precis. Jag har väl varit lite så liksom, att det ska verkligen vara 110%.
Jag är alltid lite avis på troende folk, för det låter så jävla gött att bara kunna liksom, ut med synderna och så förlåtelse och liksom, tro på någonting.
Allting går ju inte väl för oss heller, självklart. Utan det är motgångar och motstånd och allt, det är mycket som är jobbigt, men vi kanske har en hjälp i att kunna ta ansvar. För det skulle jag nog vilja säga att det är väl det som de flesta av oss där inne i fängelset inte har lust att ta ansvar.
Liksom, vad tror du händer där när du dör?
Ärligt talat, det är inte jätteviktigt för mig. Gud ansikte mot ansikte och att vi...
Tror du kommer in liksom i himlen?
Ja, jag har en tro. Jag tror på en barmhärtig och förlåtande och snäll Gud som kommer möta mig. Ingen vet hur det kommer vara på andra sidan, och det är liksom inte, det är inte så viktigt för mig, utan jag är så glad att jag har funnit det goda och sanningen här i livet och kan leva ut efter det. Visst, en outlaw är ju någonting som ställer sig utanför det, absolut, men då tar man ju det ansvaret och då resulterar det i tråkigheter. Men att ta ansvar är skitjobbigt. Jag kan då och då längta tillbaks att skita i allt. För att just ta ansvar för varje tanke, varje ord, varje handling, det är ju superjobbigt. Det är inget roligt alls många gånger. Men det är värt det. Det är faktiskt värt det.
När du ser liksom, tillbaka på ditt liv och att du åkte fast, var det bra eller dåligt?
Nej, jag är jättetacksam för det. Och framförallt är jag jättetacksam att det var så långt straff.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
För att hade jag fått ett eller kanske två år, hade jag bara kommit ut bitter och ännu värre. Då skulle det ta sig igen den här tiden, pengarna jag förlorade. Ja, säkert hämnas och ja, så vidare.
Jag hade inte varit mogen för att komma hit.
Nej, verkligen. Det tog nästan 2 år in i mitt fängelse. För jag hade ingen tanke på att byta livsstil. Absolut inte. Det var först den här vändningen liksom, av att finna det goda och sanningen liksom. Men innan så visste jag, hade förstått att ja, men de här typen av jobben är inte bra att göra, för då kommer man ju sitta inne. Det här, det var ju inget roligt. Så att det var mer att okej, jag får nog försörja mig på annat sätt än att göra de här typen av.
Du tänkte alltså, vilka andra brott kan jag göra utan att åka fast?
Ja, lite så. Jag vet inte riktigt. Det var väl inte, återigen, det var väl inte så jättegenomtänkt och inte så ansvarstagande. Men ja, nej, jag hade inte någon större ambition att förändra mitt livssätt så att säga, där utanför. Utan, så att, nej, jag är jätteglad och tacksam.
Det är lite
förvånande
ändå. Alltså,
åh, vad
kul.
Ja.
Tacksam att man åker in
själv. Ja, såklart. Det är ju helt bisarrt och provocerande när folk hör det. Dyrköpta erfarenheter, absolut. Men ganska välinvesterade år.
Mm. Tycker. Har dina kollegor festat?
Ja, precis. Nu är det 10:30 fikat här som kör igång.
Men hur ser du på framtiden
då? Det känns jättebra. Jag har ju träffat en underbar kvinna nu som jag är gift med. Jag har en jättegod relation med mina vuxna barn. De är exemplariska, sköter sig. De pluggar på universitet och har fast jobb på en bank och egna lägenheter, bostadsrätter. Och...
Du behöver inte ticka i huvudet då, bank.
Nej, verkligen inte. Nej, jag har en helt normal god lön så att jag klarar mig. Jag är så rik på så mycket annat så att jag har ett bra jobb och jag får hålla på med det jag gör av goda vänner. Och, jag har som förmånligt och lärt mig under alla de här åren så de här andra övningarna som jag själv fick en gång i tiden, de är jag nu utbildad för att ge vidare. Så att jag ger dem vidare till människor som vill ha. Inte, det finns inte den möjligheten, finns ju inte i fängelset. Kriminalen har ju då valt att lägga ner den här verksamheten.
Det var så, dumt.
Ja, det tycker jag också. Jättetråkigt. Så att, och det har gett goda resultat under många år. Så att, och många som hjälpt väldigt många att inte återfalla i brott. Så att, det är vi kanske tvungna att öppna ett privat fängelse för att då möjliggöra det här för andra. Men än så länge nu så ger övningarna till vanliga inom situationstecken människor som är troende och vill...
Är den här riddarskolan då?
Exakt.
Mm, det låter ju lite coolt.
Ja, faktiskt. Precis.
Men är det inte lite... Alltså, jag tänker så här, så länge det funkar och det funkar för dig så är det ju jättebra.
Mm.
Men är det inte lite fult liksom att religiösa ger sig på folk när de är på botten liksom? Att de missionerar.
Ja, just det.
Kanske vissa skulle säga hjärntvättar.
Ja.
Mm. Är det inte lite fult?
Ja, och så kan man ju självklart välja att se det. Men det så måste jag säga att det var ju väldigt bra genomfört. Det var ju liksom ingen mission, det var inget pådyvlande. Självklart är det inom en kristen kontext med kristna symboler och språk, Guds ord i Bibeln. Men de som genomförde det här genomförde på ett väldigt bra sätt.
Just det här, du vet ju, ibland när man läser nyheterna så blir man lite provocerad när det är någon så här yogakurs, du vet. Mm. Man ser mördare på kungarna.
Ja,
och så tänker man, vad är det för fianterier? Liksom.
Ja, precis.
Men det här med att erkänna sina synder och ta ansvar, det verkar ju ändå vettigt.
Ja, får ju då, alltså det finns ju många liksom lager i det här, men jag förstår att det är provocerande och framför den här klassiska, liksom, ja, men våra äldre får sämre mat än våra fångar och det finns många ställen i kriminalvården som inte serverar speciellt bra mat också, ska vara klart för sig. Så att det är det. Och straffet i sig är väl då, vi har ett demokratiskt, välfungerande, rättssäkert samhälle där vi då har valt genom de här valen vi har att vi ska ha ett samhälle där vi då skydda samhället. Vi straffar de brottslingarna genom att låsa in dem. Tanken är ju att vi ska komma ut och vara samhällsmedborgare igen. Och då är det väl bra att tänka att de kommer ut så bra som möjligt. Vi som lever här ute nu då fria, vi kommer ju kanske imorgon få en granne i vår trappuppgång som också har suttit inne. Då vill vi att den ska komma bättre ut, som kriminalvården själv sa.
Och Henrik har kanske en bra poäng här. Folk ska få sina straff. Samtidigt vill vi inte att de är helt fuckade när de kommer ut. Jag ber Henrik att beskriva med tre ord vem han var innan han åkte in. Och med tre ord vem han är idag.
Oj, vad svårt.
Mycket
värdig
också.
Ja, mycket värdig också. Innan så skulle jag kalla mig odödlig, orädd och stark kanske. Mm.
Och efter då?
Efter så... Ja, vad svårt. Hur skulle jag förklara mig själv? Det är rätt att jag försöker svara på vad jag skulle vilja vara. Men det är, men jag försöker vara hjälpsam. Jag försöker vara ärlig och sann. Mm.
Det är en ganska stor kontrast mellan dem. Ja, det ena låter ju verkligen som, du vet, om man är biker, då ska man ju vara liksom orädd. Ja. Odödlig och stark.
Ja, precis.
Ja. Hjälpsam. Alltså, uppskattar det snälla också.
Ja, precis. Mm. Ja, det. Och jag var säkert snäll innan mig, hoppas jag.
På ett annat sätt.
Ja, precis. Ett annat sätt.
Ja.
Slutligen ber jag Henrik om några råd på vägen för alla de som kanske sitter inne nu eller nyligen muckat och kanske lockas av att gå tillbaka till det kriminella livet.
Det tar tid att liksom att, ja, det här tråkiga, att ta ansvar och faktiskt vara schysst mot sig själv och schysst mot andra. Det tar tid och det är tråkigt, men det är liksom värt ändå. Det är liksom...
Varför är det värt det?
Att slippa liksom vara, leva i lögn mot sig själv, i lögn mot andra, jagandet av pengar eller den här sanningen gör ju en fri, verkligen. Och slippa liksom att ha de här lagren av masker på sig, känna sig jagad, och det behöver inte vara rent fysiskt liksom, men jagad av liksom behov av att uppnå saker, vara någon, att plocka bort alla de här sakerna och bara vara sig själv. Jag är okej som jag är älskad som jag är, och det är tillräckligt. Det kommer inte bli bättre om man har de där pengarna eller den stora guldkedjan runt halsen. Och nej, det visst. Jag förstår att man lockas av fester och allt går snabbt, men nej, det är inte värt det.
Tycker jag,
nej, verkligen inte. Det finns ingen chans.
Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanförmurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv Podmi-produktion från Tredje statsmakten. Reporter var Josefin Freje. Producent för avsnittet var Robin Jonsson. Exekutiv producent hos Podmi var Sofia Neves.